En podcast från Aftonbladet.
Det här är till dig som är lärare. Du är lärare och det är skillnad. Så snacka gärna skit om mig och andra politiker. Och inte om varandra. Tack för ditt arbete.
We don't need no education.
Välkomna gott folk till Flumskolan, världens mest folkbildande podcast från Aftonbladet Kultur och Galago. Idag är det 1 maj och vi har begett oss till Färgfabriken i Stockholm. Vi ska, som vanligt, börja dagens avsnitt med lite recensioner från fansen. En representant för Malmöcentern på Twitter skriver: podcasten Flumskolan, den tveklöst mest elaka podd som finns. Elak och elak förresten, fullkomligt vedervärdigt elak. Vi hoppas inte göra Malmöcentern besviken idag heller. Med oss ikväll har vi nämligen inga mindre än. Han är komiker, ståuppare och har kunnat ses i SVTs Folkets främsta företrädare och hörs i egna podden Till slut kommer någon att skratta. Det är Aron Flam. Om vår nästa gäst läser jag i rasistbloggen Fria Tider att: är du man och bor i Stockholm? Frågetecken. I så fall finns det risk att du kommer få dela pissoar med Aftonbladets Kristin Renqvist och hennes feministiska så kallade kistrat. Längre ner finns en länk till ännu ett blogginlägg på Fria Tider. Kan själv, slår slag för jämställdhet. Här ses Kristin Renqvist försöka byta däcken på en bil.
Det är på min Facebook-sida. Gud, vilket bra jobb de har gjort.
Hon är i alla fall kanske den Stockholmsjournalist som utsätts för hårdast prövningar. Vi har allt om Stockholm och vi har fått se henne pröva allt från kangoo jumps med Isabel Badea till floriserande badminton. Välkomna, Kristin Renqvist. Hon är satiriker, poddare från Fantastiska Lilla Drevet samt en av landets mest älskade serietecknare. Ge en varm applåd till Nanna Johansson. Och studierektor och examinator ikväll bland de lärde i flummet som alltid jag, Johannes Klenell. Vi kör igång. Jonas Sjöstedts Sammanflöden är något så spännande som en politisk thriller i EU-miljö. I boken får vi träffa ett antal driftiga vänsterpartister som likt mästerdetektiven Blomqvist bekämpar brott i Bryssel. Vi går direkt på inledningen och huvudkaraktären David, assistent för Vänsterpartiets ledamot Johannes Wikström. Så skönt att inte vara bakfull. Det var David Lövs första tanke när han stängde av veckaklockan. Han låg kvar i sängen några minuter. Gårdagen hade varit lugn. En typisk söndag. Är det här universums bästa eller universums klyschigaste början på en deckare?
Alltså jag tycker överlag att han kunde ha börjat med... boom! Varför börjar han med 2 kapitel om hur det handlar i EU, om hur det fungerar i EU-parlamentet? Varför går han inte rakt på ett bestialiskt mord? Varför börjar med en kille som vaknar bakfull, dricker te, går igenom en motion? Det är så himla tråkigt.
Jag fastnade för en annan sak på första sidan, för jag trodde att jag hade hittat mördaren redan där, för det står så här: han hade satt orkidéerna i vatten i badkaret och sorterat CD-hyllans skivor i bokstavsordning. Och så tänker man så här: det här är liksom EU-parlamentets Hannibal Lecter. Men alltså, det är bara Jonas sätt att beskriva en hyvens kille.
Ja. En helt vanlig dag i Jonas liv.
Ja, ja. Säkert.
Han måste använda någonting, därför att konsekvent, och jag vill bara, innan jag börjar, vill jag säga, jag gillar Jonas Sjöstedt, jag tycker han är ett utmärkt val som partiledare för vänstern, därför att ja, konkurrensen kanske inte så hård med tanke på alkoholisterna, populisterna och mitomanerna däremellan. Men konsekvent för hela romanen är att han har ju inte beskrivit ett enda ansikte, ett enda utseende genom hela. Och David Lööf beskrivs alltså genom sin OCD.
Nej, han har beskrivit några söta tjejers ansikten.
Nej, så här, mörkt hår såg bra ut. Men det var liksom inte vad som såg bra ut. Det var liksom ingen så här...
Jag vill minnas någon rak näs.
Nej, lite snyggt, lite gulligt uppnäst.
Ja, det var väl ända i och för sig. Det var Beate, polska Ja.
Få se. Tre öl hade han nog druckit på Belga bar. Sedan hade de gått vidare till en fest hos en tysk i Excels som Jörgen var bekant med. Det hade varit en otrolig massa folk i den lilla lägenheten. Kanske ett lackan två glas rött där. Och en gin och tonic, minst. Någon hade dragit på musiken och börjat dansa, men tysken hade blivit alldeles stressad och sänkt ljudet igen. Det var då de hade åkt vidare i taxi, han, Marek och polskorna, till en klubb nere i centrum. Nu började det bli lite svårare att minnas. Hade han druckit tre öl där? Och en vodka också. Minnena var lite suddiga. I alla fall hade de dansat runt och haft skitkul på dansgolvet. Hur lätt hade ni att visualisera Sjöstedts inre monolog när han skrev det här?
Mycket lätt. Mycket, mycket lätt.
Ja, men man fantiserar väl om det man inte har. Jag tänker att det här är... Han kanske fick fråga någon kompis så här, du, vad är en öl för mycket? Hur mycket har man druckit då?
Ja, men det är verkligen så här. Alltså, tror ni, alltså så här, det är liksom så här, han liksom listade som två glas vin, sex starköl, minst en gin och tonic samt vodka. Och det är liksom en rimlig, lite hårdare kväll på krogen. Tror ni det är i Sjöstedts tankevärld eller faktisk erfarenhet där?
Alltså jag tror att han listar de alkoholhaltiga drycker han vet. Det finns öl, det finns vin, vad fanns det mer nu igen? GT och vodka också, va? Eller?
Sedan hade Beata dragit med honom hem och det hade varit... Bra hade det nog varit. Synd bara att man druckit så mycket att man knappt minns när man tror att man haft riktigt bra sex.
Det var ju praktiskt att han slapp skildra det. Riktigt bra sex.
Det är alltså, så fint.
Det här är återigen så här, miljöbeskrivningar hade varit bra att få in i boken. Alltså, människor beskriver han ju mest i politisk färg. Det är så han kategoriserar. När det gäller, har man haft bra sex, då borde det finnas spår av det i sovrummet. Glidmedel på väggarna, blod, avföring i sängen. Någonting, doften av skunk som kommer emot den på morgonen. Men inget, allt det där är frånvarande. Så jag kände att det här var nog bara för att trösta karaktären själv. Som man hade stoppat in att det skulle varit bra sex.
Nej, men det här är ju minnet av en bra sex. Det är ju i alla fall en, liksom, en andra person inblandad. Det är inte som att man har så här, råkat visa penis i plenissalen och bara, nej, inte igen.
Tror han? Det är väl inget som säger att de egentligen haft sex överhuvudtaget.
Det är fiktion. Kom
igen. Ja, det är fiktion. Ja. Och då kan man väl ändå fläska på med en bra sexscen. Ja.
Caféerna som var knutpunkter i de jättelikna byggnaderna. Knutpunkter där alla de som arbetade strömmade förbi. Där man utbytte information och skvaller och där man såg vem som man talade med. Här kunde man, som idag, få se lobbyister från kemiindustrin bearbeta konservativa ledamöter för att de skulle rösta emot förbud mot farliga kemikalier. Här såg man utsända från djurrättsrörelsen spana efter ledamöter som de ville skulle skriva under en skriftlig förklaring mot förbud mot import av hund- och kattskinn. Här kunde man se det trevande första samtalet då en blyg tysk assistent försökte komma på hur han skulle fråga den söta italienskan som arbetade i samma korridor om man ville ta en kopp kaffe med honom. Har verkligen inte Europaparlamentet några policies kring raggande på arbetsplatsen förutom kör hårt?
Ja, alltså det verkar vara, av den här boken och dem, verkar det vara någon slags här, politikens Tinder. Ett överstatligt liggorgan.
Men är inte det för att alla har dräkt och kostym och det är så himla sexigt? Vad skulle de annars
tycker
göra?
Tycker vem?
Tycker alla dem?
Jag vet, Jonas Sjöstedt verkar ju beskriva, när han beskriver kläder så är det mest hur dyra de är. När det gäller just vänstergruppen så är ju alla sjavigt klädda. Det är ju bara kristdemokrater, moderater. Det är de som ser ut som, ja, det här som...
Ja, det är väl typ bara de som är sexobjekten i
ja,
det är inte typ bara högermänniskor.
Upp för rulltrappan från ingången kommer nyvakande Marek Nemec åkande. Han vinkade till dem ett glatt flin när han kom fram till deras bord. De bytte några ord och när han hade gått vidare sa Karin... Nu hade han skjortan felknäppt igen. Han borde ha någon som tar hand om honom lite. David tänkte för sig själv att det var modersinstinkten som gjorde att kvinnor drogs till Marek. De kände att de behövde ta hand om honom. Det och att Marek var en varm person med mycket humor och självironi. Är det inte bara själva liksom, sinnebilden för en skön snubbe vi ser?
Ja.
Någon sorts bromance finns ju mellan David Löv, huvudpersonen, och den här Marek i alla fall. Så mycket är klart. Han verkar vilja Marek allt väl.
Men fattar ni ens vad Marek jobbar med på Europaparlamentet?
Nej.
Det är bara att han så här halvligger på en stol hela tiden.
äter pizza, dricker öl och tittar på tjeckisk film.
Sakta fylldes mötesrummet. 3:10 var alla bänkar för lobbyister och assistenter upptagna. Vaktmästarna körde effektivt bort lobbyister som försökte sätta sig på ledamöternas platser. David njöt lite av att se hur de välklädda och överbetalda lobbyisterna fick maka på sig. Det var de inte vana vid. En välklädd ung kvinnlig lobbyist i strikt grå dräkt som satt bredvid David fick en kaskad av mineralvatten över sig och sina handlingar när hon öppnade sin vattenflaska. Hon svor tyst mellan stela läppar. Ibland undrade David om personalen medvetet skakade flaskorna före mötena för att öka trycket i dem. I så fall var det en ganska primitiv men effektfull form av klasskamp mot alla de kostymklädda som de fick servera men som aldrig såg de anställda och deras arbete.
Jag älskar det här stycket. Jag tycker det är typ det bästa i hela boken.
När Jan Björklund drar kommunistkortet mot Sjöstedt, hur stor tror ni risken är att han lite senare kommer få hela sin Loka Päron över kostymbyxan?
Och det är så gulligt att Jonas ser liksom en klasskamp i allting. Så här, slut på toapapper. Aha! Lokalvårdarnas sätt att få de borgar politikerna att torka sig med sidenslipsen i rumpan.
Han kom på sig själv med att berätta, så Knut tänker han tillbaks på den här tjejen Meral, en konservativ kvinna som han har träffat och haft en historia med, men det kan inte accepteras att en kvinna från det konservativa blocket och en man från vänsterblocket har en affär. Förutom det så har hon också en kille sedan tidigare. Men han tänker tillbaks på den träffen som har skett före Beate, märkväl. Han kom på sig själv med att berätta saker för Meral som han inte brukade berätta för någon annan. Han hade berättat om sin utsatthet som den lilla nyinflyttade killen i Emmaboda. Och med hans revansch hade blivit att bli en duktig eleven som höll sig lite för sig själv och mognade i förtid.
Den här 10-11-åringen som fick det här samhällsintresset. Hur såg han ut? Vad var det för kille?
Ja, det finns en historia kan man säga. För att när vi flyttade runt mycket, då var jag rätt utsatt ibland. Så man kom till en ny skola, pratade fel dialekt, man bara damp ner på skolgården där. Ibland var jag nog lite mobbad också, fick slåss liksom och sådär. Jämfört med många andra råkar ut för så var det mycket mindre. Så
vad hade de att mobba dig för?
Ja, men det var väl att man var annorlunda direkt väl på skolgården.
På vad sätt?
Att man pratade fel dialekt, att man kanske inte var klädd som andra eller vad det var för någonting då. Och den där erfarenheten, den satte sig, som jag tror det gör hos barn som är med och sånt, den satte sig ganska djupt. Och jag tror att en del av min identifikation med utsatthet kommer ifrån den där erfarenheten. Mm. Att jag mår dåligt när jag ser sånt hända andra, framförallt när barn far illa naturligtvis. Och jag tror att ett sätt att kompensera det där, det var att bli väldigt duktig.
Tror ni att det här var precis så samtalet mellan Meral och Jonas Sjöstedt, alltså David Löf, lät?
Möjligtvis i Jonas huvud när han tänkte ut den scenen. Men jag tror inte att Jonas är David Löf i romanen, faktiskt.
Nej. Inte jag heller, nej.
Vi återkommer till det.
Ja, okej. Okay.
Men jag tänker lite så här, det är verkligen så här elevrådsordförandens revansch vi pratar om här, va?
Ja, men hela EU-parlamentet.
Men det är så här, han säger att liksom hans revansch på sina gamla mobbare var att han blev väldigt duktig. Och då tänker jag lite så här, om en revansch faller i skogen och ingen kan höra den falla, har den då hänt?
Kanske om Niklas Svensson på Expressen bevakar den.
I några timmar under ett hemvävt turkiskt täcke och det öppna fönstret i takkupan där det stod pelargoner i krukor hade David trott att han äntligen hade kommit rätt. Att han hade träffat någon som han verkligen passade ihop med. Ett förhållande som kunde bli något mer än alla dagdrömmar, fylle, knull och tillfälliga flörtar. Skulle ni säga att David är lite av en humble bragger?
Ja, det här att han skryter om att han trivs i rum med pelargoner. Ja, alltså gör det bara, men säg det inte. Det är liksom...
En gång hade han beklagat sig för Jörgen om sin otur i kärlek. Jörgen hade konstaterat syrligt att David, till skillnad från honom, i alla fall hade otur ganska ofta och med väldigt trevliga kvinnor. Kanske hade han rätt. David hade inte berättat för någon annan om sin natt med Meral Yilmaz. En flört med en tjej i den konservativa gruppen kunde allt för enkelt bli ett hetskvaller som snabbt spreds i partiet. Det ville han absolut inte. Hur bra stoff för en Romeo och Julia saga är egentligen kärleken mellan en kristdemokratisk och en vänsterpartistisk tjänsteman i Europaparlamentet, tycker jag.
Men man tänker konsekvent genom hela romanen att han måste haft många heta känslor för många högerdamer, Jonas. Därför att det här återkommer ju gång på gång.
Eller för nästan... Göran Hägglund. Ja. Hand i hand på Almedalens strand.
Almedalen är väl, jag har aldrig varit i EU-parlamentet, men jag kan om det är, Almedalen är ju liksom, det är alla elevrådsordförandens chans att få ligga. Så det är, ja.
Nere på våning 3 hade gratisdrickarna redan samlats i stora flockar. På ena sidan hallen öppnades en konstutställning med stora grälla abstrakta målningar av en slovensk konstnär. Bland de konstintresserade såg han några av Junilistans anställda som stod med glas i händerna och plundrade en skålskrift. Alltså, Junilistan är så här återkommande i boken. Hur mycket tror ni Sjöstedt gillar det där glada gänget egentligen?
Inte alls.
Jag håller med honom. Det är så, jag vet inte vad det är med Junilistan, men det är så himla bra comedy. Och bara det här att hon står och plundrar en chipskål. Man får så tydliga min bild av det här, så här gamla munnen som bara äter chips. Jag tycker det är en underbar bild.
Han såg Marek Nemec stå och prata med en så ung söt kvinna med flätor som var klädd i någon sorts tjeckisk folkdräkt. Marek såg däremot inte honom. Han verkade helt fokuserad på den blonda tjeckiskan. Alltså, gör någon någonsin något annat än raggar på det där Europaparlamentet?
Ja, en person sitter och skriver en deckartrilogi.
Merals chef, kristdemokraten Horst, blir mördad. Det såg för jävligt ut. Kriminalkommissarie De Foy hade sett åtskilliga mordplatser, men den här kvalificerade sig som en av de allra värsta och mest makabra. Kroppen var spetsad på skulpturens vassa böjda stålstänger. Två av stängerna gick rakt igenom offrets överkropp och ut på andra sidan. Skallen hade krossats av det våldsamma fallet. Järnsubstans och blod hade runnit längs skulpturen och ner över golvet och de grå heltäckningsmattorna i trappan. Till och med tre våningar ner på de stenlagda EU-stjärnorna på entréplanets golv var en sörlig pöl av blod och järnsubstans. Stålstrukturen var en enorm. Dess böjda vågformade stålrör i olika tjocklekar utgick från ett fundament på den tredje våningen. Men den sträckte sig ända ner till bottenplanet och upp till den sjätte våningen. På fundamentet hade De Foy läst att den hette confluences, sammanflöden. Men tydligen kallades den medbeslutande processen i parlamentet efter en av EUs beslutsprocesser som också var enormt komplicerad och svåröverskådlig.
Som antagligen ledde fram till beställningen av den statyn.
Ja.
Har ni lätt att föreställa er just Sjöstedt sitta och klura fram de här mordscenerna?
Nej. På rak arm, nej.
Alltså, jag har det. Men alltså, återigen, jag tycker det här är en av de mest utförliga platsbeskrivningarna i hela romanen. I övrigt så beskriver han ju bara folk i politisk färg. Så jag har lätt att se honom sitta och tänka på att just kristdemokratiska, högerextrema eller liknande ledamöter blir mördade. Kanske om honom.
Men kommissarien tyckte instinktivt illa om dessa överavlönade EU-byråkrater som steg för steg tog över hans Bryssel. Det fanns ingen värre än sådana typer. Det skulle i så fall vara flamländarna, tänkte Forrester. Dessutom hade de infört rökförbud i EU-parlamentet, men det struntade han i. Det här var ändå Belgien. Alltså, är det någon alls som gillar EU i den här boken?
Alla, de får ju ligga.
Ja, en verkar, det är han som blir mördad. Horst heter han, va? Eller?
Han tror på EU.
Ja, han tror på EU. Och han beskrivs också så. Men så blir han sedermera brutalt mördad också. Så.
När de hade talat färdigt så att Carina är en ny karaktär här nu. Det är också en vänsterpartist som jag aldrig riktigt fattade vad hennes arbetsuppgifter var. Hon var någon sorts chef på kansliet. Men hon satt också som någon sorts vice pressekreterare av något slag. När de satt för att tala färdigt satt Carina tyst och tankfull. Hon visste inte riktigt vad hon skulle tro. Hon litade på David. Det fanns få hon litade på helt och hållet i det huset som honom. Samtidigt var historien lite osannolik och osammanhängande. Vad skulle man dra för slutsats av den? Det var också uppenbart att David var förälskad i den där konservativa assistenten. Förälskade människor kunde vara både omdömeslösa och ägna sig åt önsketänkande. Det hade Carina sett många exempel på. Hon kände ett starkt behov av att diskutera saken med sin make Erik. Alltså... gör hon inte där precis det som hon kritiserar David med? Att hon känner ett behov av att tro på sin man som är liksom någon sorts datatekniker som sitter hemma i Bryssel och tar hand om barnen?
Jag alltid, apropå vem Jonas Sjöstedt skulle vilja vara i den här romanen, så tror jag Carina Örn är... för det är hon som
Carina
är det.
Eller Carinas man?
Ja, men jag kan tänka mig att Carinas man är en beskrivning av Jonas fru. För Karinas man beskrivs som tyst, tillbakadragen, analytiskt och går att lita på, men ingen som helst lust att själv stå i rampljuset. Som en nudge till frugan.
Men är han inte båda då?
Va? kan vara. Men jag har en till kandidat för vem han skulle kunna vara i boken. Så jag, men jag får tydligen inte bara ösa ur mig.
Du får ösa vad du vill.
Får jag det? Ja. Men vi har inte förklarat vad boken handlar om riktigt. Har vi det?
Det är en person som har blivit mördad. Jo, det är en kärlekshistoria.
Men är det, jag känner att det här är en klassisk sån här ung människa upptäck. Det är liksom Pelican Brief för dummies. Alltså förstår du vad jag menar? Det är en John Grisham liknande typ konspirationsteori som avslöjas av en ung ovetande. Det är oklart vad David gör exakt. Han är någon sorts äggexpert inom EU. Och sen så jagas han då för att både själv undkomma misstankar om mordet och frikänna den han älskar. Så, nu har jag fått säga det.
Men David är faktiskt inte äggexpert. Det är Johannes Wikström som han är assistent åt. EU-parlamentariken som är äggexpert.
Han är äggexpertens assistent.
Men vadå, det är väl han som skriver alla frågor och har blivit något av en stjärna i äggexpertutredningssammanhangen.
Johannes Wikström, ja, men det är David som gör allt jobb.
Ah, jag förstår. Ja, där har vi min andra kandidat dock.
Carina och David satte sig bredvid ett par unga män som var anställda av Junilistan. Deras kanslichef Åke Jansson satte åt en entrecote med pommes frites och en rejäl hög majonnäs. David hade aldrig sett honom äta något annat till lunch. Åke Jansson var den första han hörde skämta om mordet i en rå kommentar till någon som åt grillspett. Det kändes lite för tidigt. Är alltså några timmar efter att mordet har skett. Men Junilistan är verkligen riktiga svin, va?
Ja.
Har de något försonande drag?
Om de lämnar ett chips kvar kanske.
David har fått dokument skickade till sig från Meral som han råkat skicka till sin farmor i Umeå. På kvällen hittar han två män i sin lägenhet och flyr till sin kompis Marek. Marek gjorde plats för David i soffan genom att lyfta ner en hög med smutsvett på golvet medan han mumlade en ursäkt. Han öppnade och gav David en Starnborg Bernod innan han satte sig för att lyssna på Davids historia. När David var klar satt Marek tyst och funderade. Marek som annars alltid brukade skämta och vara på gott humör verkade vara bekymrad. Jag tycker du ska tänka dig noga för nu. Blanda inte ihop vad du känner för Meral med vad som faktiskt hänt. Även om du litar på henne så känner du henne egentligen inte speciellt bra. Hon tillhör faktiskt högern. Tänk om hon skyddar några skumma affärsintressen eller tillhör någon reaktionär grupp. Alltså, okej att högern håller på med en hel del fuffens, men är det verkligen goda skäl för att misstänka någon för mord att den röstar på KD?
Alltså, det verkar ju så. Det är det jag menar, jag återkommer till det. Jonas beskriver bara folk i politisk färg. Det är så han ser verkligheten, verkar det som. Och de onda är alltid på ena sidan. När David Löv gör...
Men han har ändå kämpat för att vara nyanserad. Det är så många brasklappar som är. Man är inte ond bara för att man är höger.
Jag vet,
nu men... råkar alla i den här boken vara det, men det behöver inte vara.
Men det är alltid som en apropå efter att han har gått igenom i sida efter sida hur ondskefull högern är. Så är det så här, alla behöver inte vara onda. Som för att ursäkta samlaget David Löv ska ha med Meral senare.
Sjöstedt ger dig svar på tal omedelbart, Nanna. Tänk om det är ni som har förutfattade meningar. Bara för att någon står till höger så innebär inte det att de behöver vara oärliga. Det är bara i vårt önsketänkande som vi gör höger vänstermänniskor till samvetsfulla och ärliga medan högerfolk inte är att lita på. Både du och jag vet att det finns bra och dåligt folk oavsett politiska värderingar. Hur många arslen har inte vi stött på som kallar sig för socialister? Tänk bara på hur det var i ditt eget land innan muren föll. De som styrde kallar sig för kommunister men var egentligen bara maktfullkomliga byråkrater som skodde sig själva. Alltså, vem pratar det?
Jag vet inte, men jag får också känslan när just det här tas upp så får jag känslan av att de han menar inom vänstern han har stött på som är arslen, det är andra killar som tar deras högertjejer. Det verkar liksom inte vara, det verkar inte som att, alltså, för på högersidan så är man ond per definition i den här boken om man inte råkar vara just en högertjej som är lite attraktiv då för huvudpersonen.
De får dit Carina till slut i alla fall som har blivit övertygad om sin man, av sin man om att det faktiskt kan vara så att David inte är medbrottsling eller att Meral är skyldig till det här mordet. Och då skriver han så här. Hon tystnade ett ögonblick och mötte David som Mareks blickar. Vi måste hitta Meral och vi måste få tillbaka dokumentet. Det måste du göra, David. Det är dig hon litar på. Du får se till att träffa henne på ett ställe som är säkert för dig. Du måste göra det utan att lämna några elektroniska spår efter dig. Du får inte flyga, du får inte använda din mobiltelefon eller ditt bankkort. Du kan inte använda din e-post. Men de elektroniska spåren kan också användas av oss. Erik och jag talade om den möjligheten igår. Jag hade tänkt att vi också skulle lägga ut ett villospår. Det blir din uppgift, Marek. Om det lyckas kan både polisen och de som mördat Horst ledas åt fel håll. Då får vi tid att föra på oss att arbeta i lugn och ro. Under tiden får jag börja nysta i vad som finns bakom säkerhetstjänsten. Så här hade jag tänkt att vi skulle göra. För att vara vänsterpartistisk tjänsteman har Carina imponerande bra på koll på hur man gör en stöt. Va?
Jag tycker det är väldigt roligt att de företräder EU, överstatligt samarbete. Men den lokala polisen, nej, det är nog bättre att vi gör det liksom själva.
Det är nog bättre att Vänsterpartiet fixar det här.
Absolut, ja.
Det är lite skönt att de går efter liksom kredot, golare har inga polare. Och sen så kör de bara på det.
På vägen tillbaka till parlamentet körde Carina förbi sitt hem. Hon och Erik åt en snabb lunch tillsammans på tumman hand. Det tillhörde inte vanligheterna. De värmde frysta rester i mikron, älgstek och gröna bönor från en gammal söndagsmiddag. Carina fick till och med en idé om att de skulle hinna med en liten tur till sovrummet nu när barnen inte var hemma. Det här med att Sjöstedt uppenbarligen är en mycket erotisk varelse. Vad tänker ni om det?
Men är inte det att han sitter i Bryssel typ helt ensam, har så himla mycket tid, så himla lite kontakt med människor, att det bara är så här, där andra onanerar, sitter han och skriver den här deckaren.
Jag vet inte om det är det, därför att det känns som att någon antingen har sagt till honom att du måste slänga in sex scener och sen slänga in, och så blev det samlag, eller var på G och blir samlag, men sen så beskriver han ju aldrig samlaget, utan det är ju bara det, och just i det här fallet är det ju mest en tease. Det är ju Carina som borde få något, men inte får något.
Ja, men jag tänkte mer att det här var hans sätt att skildra att en väldigt logisk, tänkande människa, Carina då, och hennes make, att de inte bara är karriärsmänniskor, utan att de också så här, har hittat en och annan legobit mellan soffkuddarna i sina dagar, att de verkligen har ett familjeliv. Och jag har en favoritscen som kommer lite senare, men jag tror inte det pajar för dig, Johannes. Där en av deras söner munhuggs med sina brorsor och försöker hänga med de bägge större pojkarnas tävling i att kalla varandra fula ord. Men han blir rått utskrattad av sina äldre bröder när han kallade en av dem för bajskyckling. Alltså det här ordet bajskyckling tycker jag är så underbart, och jag undrar om så här, kanske Jonas Sjöstedt har blivit kallad det någon gång, och det här är hans sätt att liksom ge igen att det är på en fyraåringsnivå.
Jag tycker att han är jättebra på att hitta på sådana ganska trovärdiga exempel på saker.
Bajskyckling.
Ja, alltså jag tycker på riktigt att det är bra prosa.
Okej, oroväckande, Anna.
Den förenade vänstergruppens franske ordförande François Robert kom in i mötesrummet. Han hälsade på.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Kollegor och anställda till höger och vänster, som alltid var en älskvärdheten och artigheten personifierad. Carina hade många gånger förvånats över hans enorma tålamod med deras brokiga och lätt anarkistiska partigrupp. Kanske är det för att han inte har barn. Han kan använda allt sitt tålamod på oss istället, funderade hon. Men han kunde också sätta ner foten, vara bestämd och hårda nypor när det väl behövdes. Jag tänkte lite på det här att vänsterfolket i den här boken är så himla rådiga, rimliga och hederliga. Fick ni, som jag, känslan att den som skrivit den här boken kan vara vänsterpartist?
Smula. Men alltså, det, för mig är det ju, det blir ju så därför att jag läser den och jag inser att den här personen, han måste förklara hela tiden att man behöver inte vara ond för att inte vara vänster. Och det knyter ju, jag vet inte om det är en gammal spaning i Sverige, men i Sverige är ju vänster något av en på. Säger man att man är vänster så antas man veta vad det innebär. Det vill säga man är god, man tillhör de som kämpar för sanningen. Och det har Jonas Sjöstedt gjort sitt bästa för att befästa i den här mycket, mycket långa, inte särskilt spännande trillen. Som dessutom verkar vara något av en partsinlaga från vänsterrörelsen. Oj, vad tyst det blev i rummet. Vi får bua, vet vi.
Marek får i alla fall flyga till Mexiko med Davids bankkort och mobiltelefon. Varför han får göra det har jag ingen aning om. Marek gjorde sitt bästa för att hjälpa till att muntra upp Kartika. Han sitter alltså nu på flygplanet. Han höll med om att ex-maken verkade vara en ovanligt trist typ och att Kartika säkert skulle kunna träffa någon betydligt bättre och trevligare kar. I takt med att de tog fler drinkar steg stämningen. När de några timmar senare möttes av den varma luften som slog emot dem på flygplanstrappan. När de var framme på Cancuns internationella flygplats var alla tre tämligen berusade. Marek fick sitt pass stämplat av en butter mexikansk gränspolis och gick genom tullen. En grej jag har tänkt på här är, vad 17 är Mareks funktion i den här boken egentligen?
Det undrar faktiskt jag också. Är det inte att Sjöstedt har haft en sån underbar resa till Mexiko som man bara vill skildra?
Ja, jag tror också det. Att han är Jonas Sjöstedts semester-jag. Att han är så här, sitter på en veranda. Vilket han också säger i epilogen, att han har varit på
han
den här...
Han undrar väl alla att besöka den där
Ja, i Mexiko. Och han har dansat på liksom barfota i stranden, kanske luktat i någon som heter Cheryls hår och tyckt att det luktar gott.
Erik gick till köket och kokade te medan Karina satt med hans lista framför sig och funderade. Jag har en väldigt bra make, tänkte Karina. Hon hade träffat Erik på en studentfest 11 år tidigare och hon hade aldrig tvekat. Han var mannen i hennes liv. Han gjorde inte så mycket väsen av sig och det var nog många som knappt la märke till honom i större sociala sammanhang. Han saknade behov av att framhäva sig själv eller imponera på andra. Han var pålitlig och hade en underfundig och lågmäld humor och han var en mycket bra pappa. För Karina var det sådant som hon värdesatte mycket mer än prestige och status. Hon hade svårt för fåfänga och prestigefyllda män. Dessutom råkade Erik vara en analytisk person och en mästare på att väska fram information på internet. Här börjar jag ändå tänka den här tanken. Vem är egentligen Sjöstedt i boken?
Ja, jag tänker man bara byter kön på de här två så närmar vi oss sanningen faktiskt.
Du tror alltså inte att det är Erik? För det fick jag en känsla av att det här låg väldigt nära Sjöstedts egen självbild.
Nej, jag tror att jag tror att den han vill vara är Carina Örn. Den han egentligen är Johannes Wikström. Alltså... parlamentsledamoten vars anställda gör allt jobb medan han är på någon resa i Turkmenistan utan att checka in med kontoret och bara liksom kommer tillbaka och får en pressrelease och går ut och läser upp den och sen så.
Men jag undrar varför vi genom hela boken får veta allt om hans resa till Turkmenistan när det inte har någonting med något att göra. Det är så här, presidentens ansikte på statyet vände sig efter solen. Ja. Men vad har det här med något?
Fast det har med saker att göra. Därför att det sista som händer i boken, det är ju att Johannes får gå ut framför den samlade presskåren och säga att Vänsterpartiet har nu hittat mördaren. Och allt är åter väl i unionen.
På kvällen gick Marek längs havet till en restaurang i närheten som hade sin servering direkt på stranden. Han fick ett bord där han hade fötterna i sanden. Kvällen var varm. Marek beställde tacos och mexikanskt öl. Han fick en flaska med två X på etiketten och en bit lime i flaskhalsen av en ung kypare som skämtade vänligt med honom. Vid bordet satt bredvid satt två unga kvinnor och pratade med varandra. Marek bytte några ord med dem och snart bad de honom flytta över till deras bord. De heter Cheryl och Karen. De var barndomsvänner från Kanada och hade åkt till Yucatan på 3 veckors gemensam semester. Det blev en lång och blöt kväll. Framåt midnatt dansade Marek tätt in till Cheryl på stranden. Hon luktade så gott. Deras bara fötter rörde vid varandra när de dansade sakta i sanden. Han kände hennes kropp som rörde sig smidigt tätt mot hans. Marek var full och lycklig. Om det är så här det är att bekämpa kriminaliteten inom EU så kan jag nog tänka mig att göra fler insatser, tänkte Marek Nemec. Alltså, jag förstår verkligen inte varför vi får veta det här. Hade det liksom inte varit till och med pålite och skicka typ Lars Ohly till Mexiko?
Men är det inte att Marek är Lars Ohly?
Nej, men jag tror faktiskt att det här kan vara Jonas drömsemester till Tulum utan fru. Det är så här är vad jag skulle
göra. Fast jag tror han dansar barfota med sin fru också. Jag tror han alltid dansar barfota i sanden.
Det kanske det här Vänsterpartiet menar när de säger en trygg och bra anställning. Men jag, det här. Men jag hade gärna sett liksom infogat kanske Jonas egna semesterbilder. Det hade varit mysigt.
Supermysigt. Ja.
David och Meral har i alla fall plockat upp varandra i Berlin och blivit jagade av de här skurkarna som var i Davids lägenhet. De har kastat sig på ett nattåg norrut eftersom David har räknat ut att han, de här hemliga papperna som Meral skickat till honom befinner sig hos en farmor i Umeå. Samtidigt ringer det hem till Davids föräldrar. Kristina var lite nyfiken på vem som kunde ha ringt, om det var till henne. De flesta samtal de fick brukade vara det. Till sin förvåning hörde hon att Robert bytte språk till sin rostiga skolengelska. Oh yes, I am father to David Löv. Nu blev hon intresserad och gick närmare. Robert var tyst och lyssnade på den som talade på andra änden på linjen. Så svarade han, no, I don't know where David is. Should he be in Sweden, you said? What is he doing here? Robert lyssnade igen. Nu blev han avbruten av sin hustru. Söker de David? Robert nickade och såg lite stressad ut när han försökte lyssna på två personer samtidigt. Kristina Löv bröt in igen. Jag pratade med Daga igår. Hon sa att David hade ringt och att han skulle hälsa på henne på hennes födelsedag. Han hade skickat ett paket också. Vadå, sa Robert Löv till sin fru. I luren sa han, excuse me one moment. Kristina Löv upprepade det hon sagt och Robert talade i luren igen. The mother of David says that he maybe will be with his grandmother. Här tycker jag ändå vi ser bokens absolut största plot hole. Alltså att skurkarna ringer till Davids föräldrar. Men polisen som ändå har spårat Davids telefon till Mexiko absolut inte tänker på att ringa hans föräldrar.
Tråkigt att det blev så ändå.
Ja, det blev fel.
Ja, det blev fel.
Min bild av polisen är att det där är inget plot hole faktiskt.
Jag tror faktiskt bara en person kan ge oss nyckeln till vad som gick snett i den belgiska polisen här. Jag ber er därför välkomna upp på scen bokens författare Jonas Sjöstedt, om han fortfarande är i lokalen. Jonas.
Ja, vad har jag gjort nu?
Dina poliser hittade en sexualförbrytare i England. De spårade bankkort i Mexiko. Hur stora klåpare är de där egentligen om de inte kom på att de skulle ringa Davids föräldrar?
Nej, men jag tänker så här att om man har ett spår som bara liksom bliper till hela tiden, de är där, då är ju det spåret. Alltså, då följer man det, så tänkte jag. Och så tänkte jag inte på det där med föräldrarna heller.
David och Meral kände sig allt mer hoppfulla där de satt och småpratade på sängen med sina plastmuggar med vin i händerna. Om allt gick i lås skulle paketet till Davids farmor och därmed det avgörande dokumentet vänta på dem i Umeå när de kom fram. De hade inte märkt några tecken på att de varit förföljda under dagen. Bara någon dag tidigare hade det sett betydligt mörkare ut. Så småningom blev det dags att gå och lägga sig. Tar du undersängen, undrade Meral. Ja, det kan jag göra. Meral, som hängde upp sin blus på en galge, gav David en blick och ett kvickt levande. Bra, då gör jag det också, sa hon. Mm. Det finns alltid tid för en snabbis livsstil i sjöstidsfantasi som man ändå måste respektera.
Ja, det känns som att du gjort ett väldigt subjektivt urval i den här boken. Att du har valt några små delar och liksom inte själva historien. Jag vet inte var jag fått det ifrån.
Det kan ha med avsändare att göra också. Därför att man vet att det är du som har skrivit romanen. Och varje sexscen så tänker man på dig.
Det här är ju fiktion allting.
Nanna, du har ju träffat Sjöstedt tidigare.
Det har jag.
Och har pratat om den här boken i Tankesmedjan. Det lät så här.
Ja, du är ju inte bara partiledare, du har ju också skrivit böcker. Och om din boktrilogi så har tidningen Aftonbladet skrivit så här. Heteronormativiteten i verket är påtaglig. I varje bok bildas minst ett prydligt heteropar i passande ålder och med passande bakgrund. Sexet ska helst vara naturligt. Jag är nästan på vippen att säga ekologiskt. Sexmoralen är oförvitlig och när ett par karaktärer för en gång skulle är otrogna blir de också följaktligen offer för ett bestialiskt mord på grund av sin fascistiska övertygelse. Och då undrar jag såklart, varför tycker du i heterosexualitet så spännande att utforska litterärt?
Ja, alltså det kan ju låta som det här är en trilogi med erotiska romaner. Men det är inte riktigt så, utan det är kriminalromaner.
Nu har du ju läst boken och inte bara recensionen, Anna. Har din bild av Sjöstedts författarskap förändrats?
Den är ju ganska hetero, får jag ju säga. Det tycker du också?
Ja, det är den. Det bättras lite i någon senare bok sen.
Mm. Hur då?
Ja, det får man. Man får läsa och få recensera.
Får vi mer detaljer i sexscenerna då?
Nej, det blir det aldrig.
Nej.
Mark Nemec vaknade sakta över en behaglig dröm i sängen på sitt hotellrum. Solljuset silade in genom gardiner och det öppna fönstret. Huset låg så nära stranden att man tydligt kunde höra vågorna och rasslet i palmbladet. Bredvid honom låg Anna. Hon var redan vaken. Hon låg på sidan och tittade på honom med vänliga bruna ögon. Alltså, vad håller Mark på med?
Ja, det kan man fråga sig. Han är ju ett enda villospår i boken liksom. Han är där för att vara ett villospår kan man säga.
Men det här är ju också enda gången en grek får beröm av dig i boken. Alla andra gånger så skäller du på grekerna rätt hårt.
Gör det?
Ja, det gör du.
Jag som gillar greker.
De är alltid mycket besvärliga och dåliga. Men det här var på tiden de hade höger regering, tror jag.
Ja, det var ju det. Ja. Passort nästa lika illa.
Ja.
Alltså, nu har ju Davids föräldrar gjort bort sig igen här. Efter en kort diskussion beslöt de sig för att ringa Bryssel. De fick order om att avvakta en stund. 10 minuter och ett samtal mellan Bryssel och Emmaboda senare fick de en adress och en vägbeskrivning till ett hus i Ulvoberg i Västerbottens inland via telefon. I Emmaboda ropade Davids mamma till sin make Robert som reparerade en punkterad cykel i garaget. Har du hört att David ska få goda vänner från parlamentet på besök uppe i Ulvoberg i helgen? Det var väl trevligt? Alltså, jag måste ändå lyfta frågan om du verkligen tror att gamla människor är så här naiva, Jonas.
Ja, men det händer absolut, det gör det.
Men är det här ett föräldramord från din sida?
Nej, det är inte. Nej, de är inte. Allt är fiktion förstås. Nej, de är inte mina föräldrar att göra. Det har de inte.
Okay.
Däremot finns det en del andra personer i boken som finns i verkligheten. Det gör det faktiskt.
Här.
Är det
Marek / Lars Ohly?
Nej, men det här Marek finns faktiskt. Jag har en kompis med mig som bor i Brno i Tjeckien. Men egentligen är det så att ni kan tänka er själva, man sitter i EU-parlamentet i 11 år. Det är intressant och det är roligt när man åker till Bryssel varje vecka. Och så sitter man där liksom på miljöutskottets möten som inte är en timme utan som är 3 dagar. Och då, punkt 32 på dagordningen, det är liksom en snustorr italienare som går igenom den 19:e revideringen av EUs direktiv om förändring av gödselförordningen. Så här, 30 minuter så här, exakt nog. Och någonstans börjar tanken vandra liksom.
Men då
kan ingen ha jävla
Jonas
hända liksom.
Jonas, då måste jag fråga, om du tycker att det är så himla, himla tråkigt med de här mötena, varför har du med så många av dem i boken?
Men boken hade en sorts terapeutisk funktion också. Faktiskt. Helt allvarligt faktiskt. Jag hade lämnat till det här.
Hade du ingen redaktör?
Jo, han var för snäll.
Vi unnar dig att skriva lite hett tågsex.
Tack så mycket.
David hade bara sovit någon timme. Han och Miral hade varit vakna länge den natten. De hade legat bredvid varandra och pratat. Nu är det inte snuskigt längre.
Nej, det,
ja. Pratade i skenet av elden i kakelugnen och från levande ljus. De hade älskat... Okej, det var... Pratat ännu mer och älskat ännu en gång innan de till slut hade somnat. Sammanslingrade, tätt in till varandra. Nu vaknade David med ett ryck av ett fruktansvärt oväsen på nedervåningen. Det lät som om hela ytterdörren hade slagit in och han hade ljud av krossat glas. Han var klarvaken på ett ögonblick. Utan att hinna tänka efter rusade han upp ur sängen och ut ur sovrummet. Utanför sovrummet gick den smala trappan ner till köket. I trappan stod en man i rånarluva. Kom en man i rånarluva uppspringande. I handen höll han en kniv. Vi hoppade direkt till Marek. När pappa Ben Watson hade tittat ut i korridoren hade han mötts av en uniformerad man i skottsäker väst, hjälm och skyddsmask som hade pekat ut honom med ett automatvapen och kommenderat honom att omedelbart gå in igen på sitt hotellrum. Nu satt hela familjen Watson skräckslagen i den breda sängen, höll om varandra och undrade vad det handlade om. Barnen grät, frun i familjen, Sheila Watson, frågade oroligt sin mak om det kunde vara en attack av Al-Qaida. Polisöverste Fernandes hade tagit det säkra för det osäkra och låtit skjuta in ett par tårgaspatroner genom fönstret på Mareks hotellrum innan hans styrkor hade stormat in med skyddsmasker och automatvapen i högsta hugg. De hade räknat med att slita upp 2 unga mördare i deras säng, men hotellrummet var tomt. Marek måste leva världens konstigaste liv.
Ja, jo då.
Jaha, där var det slut. Ja. Eller?
Ja. Det här var jättespännande passage tycker jag. Ja, det tycker jag.
Jag tänkte bara på en sak där.
Jonas Sjöstedt, vad säger du om att man får göra avdrag för att hyra in någon som blandar drinkar på den privata festen?
Alltså jag tycker att det är fullständigt orimligt.
Jag har bara en fråga här. Har du förankrat motståndet mot rutbartender hos Marek, David och de andra assistenterna?
Nej, inte riktigt tror jag. Alltså, allt är ju gratis i EU-parlamentet. Det är inte frågan om att få bidrag till det, utan det kommer ju av sig själv. Sådär.
Det är ingen som betalar för det där.
Nej, alltså, helt allvarligt. Man gick ut från en votering, så står det ett champagnebord uppdukat. Så står det lite diskret skylt på namnet på storföretaget som betalar. Sådär. Då var det.
Männens ledare vinkade med sig en av de andra och de sprang över gårdsplanen mot uthuset. Det var precis i det ögonblicket som Vilhelmina polisens bil med Lars Gunnar Björk och Lennart Marklund rullade in på gården. Lars Gunnar Björk och Lennart Marklund var två erfarna poliser. De hade tagit hand om åtskilliga fall av misshandel.
Så, tänkte lika bra att göra ordentligt.
Klippeliga. Tjuvjakt och fyllekärning på snöskoter under sina år i yrket. De kände det lokala buset i Västerbottens inland väl, och bland dem fanns inget som kunde matcha dem. Det visste de. Vad är grejen med att Europas och kanske jordens två enda någorlunda normalfungerande poliser är stationerade i Vilhelmina?
Nej, men Västerbotten är fint.
Jag har en teori här. Och för jag kollade upp det här på internet. Ja. Och att Vänsterpartiet har sitt starkaste stöd i Västerbottens och Norrbottens län. Ja, och vad ligger där? Ja. Just det, Lycksele. Mm. Så att det kanske är en liten liksom, trevlig vinkning till dina röda bröder och systrar där uppe.
Nej, men jag gillar ju
att de har bra snutar.
Ja.
Det är nämligen så här, nästa steg är, Lars Gunnar var god pistolskytt. Hemma på hyllan i villa vid Malgovik hade han en rad fina priser från skyttetävlingarna i polis-SM. Rörde sig inte i fönstret, ett av fönstren i stugan. Han anade konturen av en beväpnad man i köksfönstret. Lars Gunnar tänkte på något som han brukade säga i jaktlaget. Det som skedde i skogen stannade i skogen. Han siktade noga och tryckte in avtryckaren. Alltså, att en polis tänker det som händer i skogen innan han skjuter en snubbe, är inte det rätt oroväckande snarare?
Jo, samtidigt är det sånt där klassiskt jaktlagsuttalande. Alltså det är det. Det som sker i skogen, det stannar i skogen.
De två poliserna från Lycksele var inte bara erfarna poliser, de var också erfarna jägare. Mannen var chanslös. De hade spårat honom i den djupa snön och fångat honom som ett villebråd i skogen. Det som händer i skogen, antar jag. Nu är i alla fall alla skurkar infångade där uppe. Och allting är ganska säkert. Carina Örn tog morgontåget 07.24 till Strasbourg från den skinande moderna Luxemburgstationen framför EUs parlament i Bryssel. En del kallade tåget för byråkratexpressen. Hon kände igen en stor del av personerna som stod på den nyrenoverade perrongen med sina portföljer och små resväskor som drogs på hjul. Många av de anställda i EUs parlament såg fram emot parlamentets session i Strasbourg varje månad. Vissa åkte till och med fast de egentligen inte saknade arbetsuppgifter som krävde att de var där. Sessionerna hade vissa drag av personalfest eller personalresa. I Strasbourg passade många på att gå på stadens goda restauranger att festa på barerna. Carina Örn tillhörde inte dem. Hon hade aldrig varit på barer som aviatör eller perestrojka som de bakfulla kollegorna brukade berätta om. Alltså, är det aldrig någon som jobbar på Europaparlamentet?
Nej, men det är rätt mycket sådär också.
Men är det liksom någon sorts Ibiza för ett jättestort elevråd?
Ja, ungefär ska jag säga. Det är en rätt bra analys. Både och.
Kan vi inte få svar nu då på vem du är i boken?
Nej, men jag är ju ingen speciell. Det är ju fiktion allting, nästan. Nej, men jag hade en assistent som jag tyckte jättemycket om. En kille som jobbade för mig, som var lite sådär, lite försiktig. Han heter Daniel Blad, som jobbar för mig. Och han är ju David Löf, då. Det är det. Fast det har ju gjort om honom, för man vill ju inte att det ska vara precis som en person.
Men hade han sorterat sin kryddhylla i bokstavsordning och ja. CD-hyllan?
Ja, jag skulle tro att han hade gjort det. Alltså.
För jag trodde att du hade valt namnet Löv som en engelsk-svensk ordvits. Alltså att det var som i Löv. Att han fick ligga så mycket hela tiden.
När en bestämd medelålders kvinnlig reporter från Frankfurter Allgemeine frågade ifall mordet kunde få politiska konsekvenser tog han vara på tillfället. Johannes står alltså nu och talar inför folket. Han har kommit tillbaka från Turkmenistan. Jag måste bara fråga, vad har du emot Turkmenistan egentligen?
Nej, men det är ju världens skummaste land. Jag var där, EU-parlamentet skickade dit mig en gång faktiskt, i Turkmenistan. Och det är det konstigaste land som jag någonsin har varit i. Alltså, det är helt märkligt sånt. Så att den beskrivningen där är snarast liksom, ja, ganska realistisk av Turkmenistan.
Fast den var 2 år tidigare eller något sånt där?
Ja, det är säkert tiden är lite sådär. Mm.
Det här mordet har utnyttjats hänsynslöst av främlingsfientliga krafter och högerextremister inom EU. Bara för att ett ung kvinna av turkisk härkomst varit misstänkt har de tagit chansen att misstänkliggöra alla muslimer och angripa Turkiets ansökan om medlemskap i EU. Jag kan naturligtvis inte ge några namn på skyldiga här och nu. Det skulle föregripa och försvåra polisens arbete. Men jag vet att dessa brottslingar har haft skydd och direkt hjälp både av anställda vid två olika direktorat i EU-kommissionen och inom EU-parlamentets säkerhetstjänst. Det är uppenbart att dessa EU-tjänstemän har starka kopplingar till ansvariga kemiföretaget. Det här visar på allvarliga problem i Europeiska unionen. Alltså, är det så att Johannes lyckas förvandla ett mord till EU-kritik?
Ja, det verkar så. Nej, men de här tjommarna från kemikalieindustrin, det kom ju otroligt mycket lobbyister till ens dörr när man satt i EU-parlamentet. Och de mest cyniska, det var nog de här som lobbade för att få fortsätta exportera kemiskt avfall till typ Somalia. Fast Somalia var i inbördeskrig, och de träffar man ju faktiskt. Helt osannolika typer egentligen då. Så jag tänkte att ja, jag tar dem där och stoppar in dem i boken lite grann. Mm.
Jag tänker lite på din EU-kritik, Jonas. Vi kan höra dig här.
Och nu åker de land och rike kring. Samma partier som då röstade här för det här fördraget utan att vi ska få folkomrösta om det. Fast det handlar om vår alliansfrihet. Det handlar om vår möjlighet att påverka beslut demokratiskt. Och så säger de att vi är för ett demokratiskt samarbete i Europa. Samtidigt som de kör över folkomröstningen i andra länder. Samtidigt som vi inte ska få rösta om det här fördraget. De säger att EU ska inte få lägga sig i stort och smått utan det ska vi bestämma hemma. Samtidigt som de skjutsar iväg beslutanderätt i fråga efter fråga efter fråga från Sverige till Bryssel och Strasbourg. Det är hyckleri i kubik.
Nu har ju du blivit partiledare. Har du tagit med dig det retoriska knepet att göra löjliga röster?
Nej. Det blir nog allt mer sällan, måste jag säga.
Synd.
Carina visste inte riktigt vad hon skulle säga. Polisen har slagit till nu och Johannes har talat i plenum om mordet. Jag vet, jag såg både talet och presskonferensen på webben från sjuksköterska expedition här i korridoren. Det såg snyggt ut tycker jag. Där tog han många poäng. Jag tror knappast han förstår själv vilket genomslag det här kommer få. Ja, det där var en riktig hit för honom. Jag har sagt det till honom att han får absolut inte nämna oss. Bra, jag har verkligen ingen lust att vara med i Expressen. Nej, jag känner likadant. Det är som det brukar vara, du vet. Hur menar du? Ja, som EU-parlamentet funkar. De anställer ju jobbet och ledamöterna tar åt sig äran. Du var ju ledamot i Europaparlamentet. Är du egentligen Johannes och hela boken är självkritik för att du aldrig jobbar?
Nej, inte riktigt. Det var inte. Men det är klart att jag har vävt in en del från det man har sett de åren som var där. Det är svårt att undvika. Så.
För det var det jag trodde när jag hade läst färdig boken. Att du är Johannes, du kommer tillbaks. Och det här är vad du har önskat att dina anställda hade lyckats åstadkomma.
Inte bara frågorna till Eggmannen utan något annat också.
Ja, men lösa en hel kemikaliekomplott i Somalia.
Det hade varit bra.
Ja. Och det hade de kanske gjort om du hade varit där och handlett dem istället för att vara i Turkmenistan.
Ja, jo. Nej, jag var i Turkmenistan så det blev aldrig gott.
Men sett i mark, hur mycket jobbar de där assistenterna egentligen?
Ja, det är då väldigt varierande alltså. Det är det. Det finns alla sorter.
Och där måste du ändå svara på den frågan. Vad är det mark jobbar med?
Ja, idag jobbar han faktiskt på EU-kommissionen. Han har bytt sida.
Vad som hände sedan med David Löv, Meral Yilmaz och Carina Örn, jag vet inte riktigt. Man vet aldrig vad som sker i framtiden. Sista ordet är kanske inte skrivet än. Du skrev två böcker till samma år, va?
Ja, just det. Jag var lite undersysselsatt där ett tag. Ja.
Men du känner dig inte redo för en rejäl uppföljare av Mark nu, då?
Nej, jag tror inte det. Nej, jag tror inte det. Men någon gång ska vi skriva några böcker igen, men det blir kanske en annan sorts.
När kommer din självbiografi, måste jag ju fråga.
Nej, den dröjer länge. Mm.
Kommer du skriva nya 50 Shades?
För att avsluta det här nu då. Vem ska läsa den här boken? Jonas, du får börja.
Nej, men jag är glad om någon vill läsa den. Jag hade egentligen skrivit en annan bok och satt och väntade på de där förlagsbreven. Liksom vad man får det utgivet. Det är så svårt att få böcker utgivet. Och så tänkte jag att men har jag suttit där på alla de där tråkiga mötena och tänkt alla de där tankarna om vad som skulle kunna hända, då kan jag väl prova att skriva en deckare. Så gjorde jag det.
Kristin?
Ja, alltså någon som uppskattar lite erotisk stämning i EU-miljö. Kanske Marit Paulsen?
Ja, Marit Paulsen kanske.
Alltså jag kan tänka mig att jag kommer hamna på något hotellrum om några år i min karriär, och så slår jag på tvn och så är det en tv-thriller som har blivit gjord av din deckare. Och då kommer jag känna, ja, det här kan jag titta på. Faktiskt. För det är rätt spännande.
Nanne?
Jag tänker att den ska läsas av alla som gillar Millennium-trilogin, men tycker att Millennium-trilogin är lite för spännande och lite för bra tempo.
Vad har ni lärt er av att läsa den här boken då? Jonas, du får börja igen. Du har väl läst den?
Ja, det är 8 år sedan senast. Jag kommer inte riktigt ihåg.
Kristin?
Alltså ordet bajskyckling. Jag vet inte hur jag har kunnat leva utan det. Var kommer det ifrån?
Jag vet inte.
Nej, bara här inne.
Otroligt sjuk hjärna.
Ja. Aron?
Jag har lärt mig att om man är vänster så läser man gärna bara Expressen och fokuserar på hur islamofobisk den är. Det har jag lärt mig.
Ja, det var en återkommande grej. Jag tror 5 gånger du dissar Expressen i boken.
Ja, jag vet inte hur det kan komma sig.
Läser ingen Aftonbladet där borta?
Jo, det gör man.
Ja, men jag tänker det är så konstigt för att de är ju vänster, det är tydligt i boken. Ja. Det borde ju vara deras första källa för information i Aftonbladet, men ja, de verkar helt besatta av Expressen.
Ja. De jävlarna gjort det igen.
Ja.
Nanne?
Ja, jag har lärt mig att serber är superfarliga. Källa den här boken så är alla serber yrkesmördare och blodtörstiga. Så det var jag tagit med mig.
Jag har i alla fall lärt mig att polisen hellre jobbar i stor skala än i liten. Att minnesluckor är ett tecken på en riktigt härlig utekväll. Och att om du kan minnas din tid i Europaparlamentet, då har du inte varit där. Nästa Flumskolan spelas in den 8 maj på Borås kulturhus. Då läser Ida Lundström, Kalle Lind och Jonathan Unge Bert Karlssons självbiografi Mitt liv som Bert. Missa inte det om ni är i Boråstrakten. Med de orden vill jag tacka Aron Flam, Kristin Redqvist, Nanna Johansson. Ett jättetack till Jonas Sjöstedt. Ge dem en varm applåd. Flumskolan är slut för idag.